Vi går in i första Korinthierbrevet 4 idag. Och vi kommer naturligtvis in i ett sammanhang. Sammanhanget är att Paulus skriver till församlingen i Korinth och behandlar ett stort problem som har berättats för honom. Det är att det är splittring. Och vi tog upp det i förra kapitlet. Han skriver att ni är inte andligt mogna än. Och ni har en attityd som är kötslig, som han kallar för kötslig. Som betyder att man är antingen barnslig i sitt sätt att tänka och reagera. När man bara tänker på sig själv och söker sitt eget och är egoist. Det är en barnslig attityd. Såna är barn, de tänker bara på sig själva. Men ju mer man växer och blir mogen så börjar man tänka på andras bästa också. Men det är fortfarande barnsligt att tänka på andras bästa för sin egen skull. Jag är snäll mot dig för att jag känner mig lycklig när jag är snäll mot dig. Då är jag fortfarande egoistisk. Vi bygger ett samhälle för att jag ska må gott i det här samhället. Så jag kan vara generös mot andra för att själv få ut vinning av det här. Det är ju lite högre mognad, men det är ändå en barnslig attityd. Det är bara att man har lite mer förstånd så att man förstår att mitt välstånd är beroende av våran gemensamma miljö. Och därför så bygger vi tillsammans på ett välstånd så att vi kan må gott allesammans. Men ändå så är vi egoister. Ändå tänker vi oss på oss själva. Det finns alltså i oss var och en att vi söker vårt eget. Och det har med köttet att göra, som Paulus kallar det. I den judiska teologin så kallas det för Yetzer Hara. Den onda böjningen, onda dragningen, det onda, det som drar sig till det onda i oss. Och Paulus säger, så länge ni är kötsliga, så länge ni är barn i Messias, så klarar ni inte av den fulla födan, alltså fast föda, och ni kivar med varandra, ni håller på att söka ära, och ni splittrar upp er i olika grupper. Ni har favoritlärare, en del tycker mest om Paulus, en del tycker mest om Apollos, en del tycker mest om Kefas, som då är samma som Petrus, och en del säger att de håller sig bara till Messias. De har alltså delat upp sig i olika schaktering eller skikt, vad heter det, schakt tror jag det heter på svenska, grupper i församlingen. Och det tycker Paulus, det här är inte bra. Och då tar han upp det, vi tog upp det i förra kapitlet och såg att vi som är tjänare, vi som är andliga ledare, vi jobbar i samma lag. Vi är underställda Messias allihop. Och å andra sidan så kan ni inte säga att vi håller oss bara till Messias, så vi underordnar oss inte några andra ledare. Så den gruppen som sa att vi hör till Messias hade en attityd att vi är liksom oberoende. Vi vill inte bry oss om vad Paulus, Petrus eller Apollos undervisar. Utan vi har direkt kontakt med chefen. Och förstår inte då att sändebuden är också chefen. Ett sändebud representerar ju den som har sänt det. Så när man inte underordnar sig ett sändebud, så underordnar man sig heller inte den som har sänt sändebudet. Den som inte tar emot Paulus tar alltså inte emot Messias heller. För det var Messias som sände Paulus. Och det var Messias som också sände Apollos. Och som också hade sänt Petrus. Nu tror jag inte att Petrus var i Korinth. Men det fanns ju människor, de reste ju väldigt mycket fram och tillbaka. Och då så var det ändå en del som hade honom som favoritlärare. Och Paulus säger, så här får ni inte hålla på. Det är barnsligt, det är kötsligt. Det här går inte att gruppera upp. Vi är alla samma, i samma lag. Vi som är ledare. Ni kan inte sätta Messias i samma nivå som oss. Han är över oss. Det är han som har sänt oss. Vi jobbar för honom. Vi tillhör honom och han tillhör Gud. Och ni har fått gåvor som församling. Och allt det som vi är, det är sånt som Gud ger er. Så ni har fått otroligt mycket genom oss. Men ni kan inte använda oss och skapa splittring genom att liksom också på ett barnsligt sätt. Jag äter bara potatis, jag vill inte ha några grönsaker, jag vill inte ha något kött, jag vill inte har någonting annat. Jag äter bara min favoriträtt potatis. Det är också barnsligt. När man växer upp så märker man att man behöver faktiskt en frikostig kost. Alltså en bred kost. Man behöver flera olika saker. Man behöver både Paulus och Apollos. Man behöver också Petrus i hans tjänst. Alla de här tjänsterna är till för att uttrycka Messias fullhet. För ingen tjänst uttrycker Messias fullhet i sin fullhet. Utan alla tjänster har en del av Messias. Men är inte Messias i hans fullhet. Så för att ta emot Messias i hans fullhet så behöver man alla de här gåvorna. Tjänstegåvorna som är givna till församlingen. Och Paulus räknar upp ett antal saker där som är givna. Allting är gett till församlingen för att den ska uppbyggas och komma upp till fullhet och mognad. Och nu fortsätter han på det här temat då och talar om sig själv och de andra ledarna som jobbar för att bygga upp församlingen. Och då är vi i kapitel 4 då. Så som Messias tjänare och så som förvaltare av Guds hemligheter så må man anse oss. Han talar alltså om honom själv och Apollos. I första hand så är det Paulus och Apollos, för de jobbar ju i församlingen i Korinth. Paulus var ju där kanske omkring två år. Det står först att han var 1,5 år och sen så stannade han ytterligare en längre tid. Så vi vet inte riktigt exakt hur lång tid han var där. Men låt oss säga att han var 2-3 år där. Sen kom Apollos dit och fortsatte jobbet som Paulus hade börjat. Paulus planterade, säger han, och Apollos vattnade. Han jämför ju då församlingen med en åker och ett trädgård. Och vi jämförde lite grann med paradiset förra veckan. Vi tog upp att det fanns flera olika tempel där Guds närvaro ska visa sig. Så syftet med att församlingen byggs upp, syftet med att det här jordbruket eller paradiset får växa upp, det är att Guds närvaro och härlighet ska flytta in i församlingen. Det är syftet med församlingen. Att den ska innehålla Guds närvaro, Guds härlighet. Och då jämför han församlingen med en trädgård eller ett jordbruk eller ett paradis. Och också med ett tempel. Och vi såg att det var en byggnad då. Det finns en grund som är lagd, det är Messias. Och så bygger de här ledarna vidare på den här grunden så att församlingen byggs upp. Och det här är alltså en andlig byggnad, inte en fysisk byggnad. Men det är andliga människor som är stenar i den här byggnaden. Och när stenarna ordnas och huggs till och sätts på rätt plats så, och lär sig att hitta sin plats i bygget, så formar de här stenarna ett hus där Guds härliga, starka närvaro vill och kan uppenbaras här på jorden genom anden i församling. Så vi såg de här bitarna då. Så de här arbetarna, ledarna, Paulus och Apollos i första hand nu då som han tar upp. Det är sådana som jobbar för att den här församlingen ska byggas upp. För att Guds härlighet, för att tempeltjänsten som Messias talar om med den samaritiska kvinnan i Johannes 4. Den andliga tempeltjänsten då, där människor tillber Gud i ande och sanning. I den här nya uppståndelsetemplet. Den ska komma i funktion. Det är hela tanken i Korinthierbrevet att tempeltjänsten ska fungera i församlingen. Guds närvaro ska vara där. Och tjänsten i det här templet ska fungera. Där man tjänstgör inför Gud. Man håller Guds tjänst. Och då tar han upp de olika gåvorna längre fram som man ska använda i det här tempeltjänsten då. Och nu är de här ledarna här för att jobba för att församlingen ska bli klar, för att det ska fungera i det här. Så som Messias tjänare och så som förvaltare av Guds hemligheter så må man anse oss. Vilka är oss här? Jo, det är Paulus, Apollos, Petrus och andra som är sändebud som kommer upp. Undervisar Timoteus också inräknat i de här, bland de här ledarna. Han tänker i första hand på apostlar, tror jag. Ordet apostel, vi ska inte gå in på det idag, vad det innebär. bara lite snabbt, apostel har med en tjänst att göra. På hebreiska heter det shaliach, som jag har sagt tidigare. Den som är utsänd med ett uppdrag. Egentligen är inte shaliach i sig själv, med andra ord apostel i sig själv, eller på latin missionär, eller på svenska sändebud, något speciellt. Det är inget speciellt att vara ett sändebud. Det som är speciellt är vem som har sänt och vilket uppdrag man har. Man kan ju vara ett sändebud att gå till banken och sätta in en check. Pappa säger till sin pojke: du tar den här checken, gå till banken och sätt in den på det och det kontot. Då är den sonen ett sändebud för att utföra ett uppdrag. Han har alltså fått ett uppdrag av sin pappa att sätta in en check på banken. Det är hans uppdrag. Då han är en shaliach, han är en apostel utsänd av sin pappa. Apostlar har i det här fallet, Paulus talar om apostlar i det här kapitlet. Det är alltså Messias sändebud som är utsända av Yeshua själv från himlen att bygga församlingar i den andliga världen, dels bland judar och dels bland hedningar. Petrus är huvudet för de shlichim, apostlar, sändebud, som Messias reste upp för att bygga upp den andliga församlingen bland judar. Och Paulus är den som blev sänd till hedningarna att bygga upp den här andliga templet bland hedningarna. Så vi kan väl stanna där bara att definiera just vad apostlatjänsten har att göra. De ska anses som tjänare. Det grekiska ordet som används här, nu kan jag inte riktigt bra grekiska, men ska försöka säga det så gott jag kan. Hyperetes. Kanske någon av er vet bättre hur det ska uttalas, om det är en accent på sista där. Det här har att göra med, nu ska vi se om jag kan sätta på min bildskärm som ni ser här. Hyperetes. Hyperetes, jag kanske ska vara så. Det är ett ord som talar om en slav. En typ av slav som sitter allra längst ner i de stora båtarna och ror. Den typen av slav talar han här. Då har man översatt det som tjänare. Men det är inte riktigt, ger inte riktigt full förståelse för ordets, det grekiska ordet här, just ordet tjänare. För det är alltså en väldigt ödmjuk position en sån här slav har. Det var den lägsta positionen i romarnas båtar. De stora båtarna. Det är det första ordet. Så ska man anse de som tjänar. Och det andra ordet är, de har översatt det som förvaltare. Och det är det grekiska ordet oikonomos. 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 Det är också en slav som ägs av någon. Men han är en administratör. Och han hade ett övergripande ansvar att se till att det fungerade i huset. Och han tog hand om andra slavar. Alltså han ledde över andra slavar. Och han administrerade också ägarens ägodelar. Man kan jämföra det med Josef i Potifars hus. Han var ju slav. Men han blev ju satt till förvaltare. Så här har vi de två tankarna då. Först är man en allra lägsta, men man är också förvaltare. Så som Messias tjänare och så som förvaltare av Guds hemligheter så må man anse oss. Vad man nu därutöver söker hos förvaltare är att en sådan må befinnas vara trogen. Det är ju det allra viktigaste, att man är trogen. Det är ju inte viktigt att vara en förvaltare i sig. Utan det viktiga är ju att man är trogen sitt förvaltarskap. Med andra ord, att jag är en apostel, det är inget stort i sig. Utan det som är stort, det är om jag gör det jag ska göra. Låt oss säga att pappa nu har skickat sin pojke och sätta in en check på banken. Han är en apostel, han är ett sändebud, han är har fått ett uppdrag, men och så länge han har det här uppdraget så är han ett sändebud. Han är pappans sändebud som ska gå till banken. Men låt säga att han inte går till banken. Han träffar sina kompisar på vägen till banken. Han har checken i fickan och så börjar han spela fotboll. Han är fortfarande ett sändebud, men han är inte trogen den uppgift som han har fått. Så det viktiga är inte att vara en apostel, utan det viktiga är att man är trogen det uppdrag som man har fått som apostel. För mig betyder det likväl föga, alltså det har inte så stor betydelse, att ni eller överhuvudtaget någon mänsklig domstol sätter er till doms över mig. Med andra ord, ni eller någon annan mänsklig domstol, det har ingen betydelse vad ni tycker om det jobb som jag gör. Det betyder ingenting för mig. Det är inte intressant vad ni har för åsikt om hur jag jobbar. Jag vill inte ens sätta mig till doms över mig själv. Vad menar Paulus här? Han vill säga i första hand då: jag kommer inte att stå till svars inför er hur jag förvaltar mitt uppdrag. För det är inte ni som har gett mig uppdraget, utan det är Messias Yeshua som har gett mig det här uppdraget. Och det är inför honom som jag ska göra räkenskap. Hur jag har förvaltat det här uppdraget som han har gett mig. Så det har ingen betydelse vad ni tycker. Det rör mig inte i ryggen vad ni tänker och tycker om hur jag jobbar. För det jag är intresserad av, det är att göra det Messias har kallat mig till att göra. Det rör mig. Inte bara i ryggen, utan i hela ryggmärgen och hela mitt hjärta, hela mitt inre brinner av en enda längtan att få utföra och slutföra det uppdrag som Messias Yeshua har gett mig. Det är inför honom jag står, det är i hans tjänst jag står och det är han som kommer att döma mig. Med andra ord, döma betyder här alltså utvärdera. Det betyder alltså inte fördöma eller straffa, utan det betyder han ska se om jag har utfört det uppdrag som jag fick. Pojken kommer tillbaka till pappa. Pappa frågar: har du satt in checken på banken som jag sa till dig? Jag har den här fickan. Jag träffar mina kompisar på vägen. Vi började spela fotboll och jag glömde det och nu har banken stängt. Då har inte pojken utfört sitt uppdrag och han kommer att få en dom utifrån det. Pappan utvärderar vad han ska göra nu då. Om det blir en typ av straff. Han kanske inte, ja, då får du inte riktigt lika mycket veckopeng den här veckan som du skulle få. Eller något annat typ av konsekvenser av att inte utföra sitt uppdrag. Men om pojken kommer tillbaka till pappa och säger: pappa, här har du ett kvitto från banken. Titta, jag satte in checken och jag har gjort precis vad du har sagt till mig. Och då säger pappan: gode och trogne tjänare, över lite vad du satt. Och så vidare kanske han säger. Du ska få fler uppdrag som är större än de här. Okej, om man är trogen så är det inför den som har tagit en i sin tjänst som man ska göra räkenskap och tänka på att göra rätt inför. Om hans kompisar då ser honom att han går till banken och kanske börjar skrika på honom: men kom och spela fotboll här. Han är intresserad av att slutföra uppdraget som pappa gett honom. Och så kanske kompisarna tycker att han är mesig och knäpp för att han inte vill spela fotboll. Och då tänker han, om han hade varit Paulus här: jag bryr mig inte om vad ni tycker om mig. Om ni tycker jag är dum eller tråkig. För jag har fått ett uppdrag och det enda som jag är intresserad av nu, det är att jag ska sätta in den här checken på banken och gå tillbaka till pappa och tala om att jag har gjort det och visa upp att jag har utfört mitt uppdrag. Och då säger Paulus, jag vill inte ens sätta troms över mig själv. Jag vill inte, och jag måste fundera lite grann på vad betyder det här egentligen? Att sätta sig till doms över sig själv. Döma sig själv. Ska vi inte gå igenom våra handlingar och tänka efter, gör jag rätt nu? Jo, det ska vi. Och jag tror inte det är det Paulus menar här. Det kallas för cheshbon nefesh på hebreiska. Cheshbon betyder räkenskap. Nefesh betyder själ. Cheshbon nefesh. Det ska man göra varje kväll innan man somnar. Har jag gjort rätt idag? Har jag gjort det Herren ville att jag skulle göra den här dagen? Har jag slutfört mitt uppdrag för den här dagen? Det ska vi göra. Det kan vi göra mer än på kvällarna. Vi kan tänka vissa tider speciellt. Så går Herrens ande över oss. Och den tiden som vi är i nu är en sådan tid. Från första Elul. Första dagen i den sjätte månaden enligt Bibeln. Fram till den tionde dagen i den sjunde månaden. Den tionde Tishri. Som är Yom Kippur. Som är den stora domedagen. Försoningsdagen. Det är 40 dagar där. Som är en testperiod. En prövningstid. En domstid. Där man går igenom sina handlingar, sina tankar, sina ord och tänker efter. Gör jag rätt? Man dömer sig själv. Man prövar sig själv och man vill justera de saker som är fel i ens liv. Och man ber om förlåtelse under den här tiden. De sefardiska judarna ber mellan en halvtimme till en timme. Det beror på hur snabba man är. Så ber man förlåtelseböner på natten under de här 40 dagarna fram till Yom Kippur. En del gör det efter klockan 12 på natten då, efter midnatt. Och en del gör det innan solen går upp på morgonen. En del gör det också efter solen har gått upp. Men det bästa att göra på natten, enligt reglerna. Ber man alltså om förlåtelse på ett alldeles speciellt sätt och ropar till Gud om att han ska förbarmas över oss och över hela Israel och förlåta våra synder. Och då går man igenom sin själ. Man tänker, gör jag det som är rätt? Och man ber också att Herren ska uppenbara saker som finns där. Och jag tror inte Paulus menar att vi inte ska göra så här. Men det jag skulle vilja presentera som ett förslag till förståelse av den här texten, det är att han vill inte sätta belöning på det han gör. Liksom så här, det jag gjorde, det var jättebra. Och det här var superbra. Utan han lämnar sådana saker i Herrens händer. Och om han kanske upplevde att han skulle göra någonting men inte kanske har en förklaring till varför han upplevde det och var lydig i det som anden manade honom till och gjorde saker som han kanske själv inte kan bedöma riktigt, då kan han ju inte döma om det var rätt eller fel, utan han kanske leddes av anden eller kanske inte leddes av anden, kanske egna känslor som drev honom vissa gånger. Jag är inte riktigt säker på om det här var från Herren eller om det var mitt eget, men jag vill inte döma, utan jag lämnar det till Herren. Jag tror att det är så vi måste förstå Paulus. Och säger han i vers 4, ty visserligen vet jag intet med mig. Jag vet ingenting jag kan själv säga att jag har gjort fel i det som jag har jobbat med i Korint. Jag tror att jag har gjort precis det jag skulle göra. Jag har varit trogen den tjänst så vitt jag vet. Så om ni nu säger att jag har gjort fel och ni tycker att Apollos, vissa av er tycker att Apollos var mycket bättre och börjar kritisera mig och talar illa om det sätt som jag har handlat med er eller på det sätt som jag undervisar, Det rör mig inte i ryggen, men som är viktigt för mig är att jag upplever att jag har gjort det som Herren ville att jag skulle göra i Korint. Men jag är inte riktigt säker. Och jag vill inte heller sätta betyg på mig själv i det här fallet. Jag vågar inte det. Jag kan ha gjort fel, men jag vet ingenting om att jag skulle ha gjort fel här. Visserligen har jag inget på mitt samvete, har de översatt där. Literal translation, for I know nothing of myself. Jag vet alltså inte själv om det är 100% eller inte. Men därigenom är jag inte rättfärdigad, med andra ord, oskyldig förklarad. Jag är inte medveten om att jag har gjort något fel i min tjänst där i Korint. Men det betyder inte att jag inte har gjort något fel, att jag är helt oskyldig. Det är Herren som sitter till doms över mig. Det vill säga, inte ni och inte jag själv heller. Utan det är Herren, och det här tanken alltså, Yeshua, som är Herren som sitter som domare. För Gud har insatt Yeshua som världens domare. Och speciellt domare över sitt hus, sin församling och sina ledare. Döm därför inte förrän tid är. Det kommer en tid när domen kommer. Det är inte nu vi ska döma och utvärdera någons arbete. Inte förrän Herren kommer, när Yeshua kommer tillbaka. Då kommer en tid av dom. Han som ska dra fram i ljuset vad som är fördolt i mörkret och uppenbara alla hjärtans rådslag. Uppenbara alla hjärtans rådslag. Avslöja hjärtats tankar och avsikter. Så när Yeshua kommer, så kommer han med ljus. Och det är alltså en dag som alla hans tjänare, alla som tillhör Yeshua, kommer att dömas. Både de döda och de levande. De döda kommer att uppväckas och få stå inför Messias i hans domstol. Och han kommer att lyfta upp allt det som finns på insidan, som inte människor ser, som inte heller vi själva är 100% medvetna om. Vi kommer alltså att bli genombelysta, totalt genomlysta. Och då kommer han att lyfta upp, vad var det för motiv som du hade när du gjorde det du gjorde där? Och det som är viktigt, och jag vill stryka under det många, många gånger, och jag hoppas att det ska gå in verkligen i våra hjärtan. För den evige och för hans Messias Yeshua är det inte det viktigaste vad man gör, utan varför man gör det. Jag ska säga det igen. Det viktigaste är inte vad du gör, utan varför du gör det. För Gud är det mycket viktigare varför du gör vissa saker, eller varför du inte gör det, än själva saken i sig. Du kan ge din kropp att brännas upp för att rädda en stad. Men om dina motiv bakom en sådan hjältehandling inte är rätta, så har det ingen betydelse. Paulus kommer ju till det längre fram i Korintierbrevet 13. Om det inte finns rätta motiv bakom det vi gör, så är det ingenting värt. Så därför så ska vi inte titta så mycket på människors handlingar. Vi ska inte titta så mycket på hur de talar. Vi ska inte heller titta så mycket på vad de inte gör. Vi ska inte döma så mycket, varken varandra eller oss själva. Utan vi ska tänka efter att det finns dolda saker som ligger bakom. Och det känner vi inte till. Så om vi nu inte känner till, i oss själva kan vi känna till ganska mycket. Men låt oss säga att när vi tittar på en annan människa som gör en sak, vi har egentligen inte så stor kunskap om varför den människan gör det han gör. Speciellt om han gör någonting som vi tycker är fel. då kanske vi tycker att den här människan är dum och varför gör han så och föraktar den här människan. Men det kanske finns motiv bakom de handlingarna hos den här människan som om vi hade känt till dem så skulle vi vara väldigt försiktiga med att tycka som vi tycker nu. Så det är väldigt viktigt att vi inte tänker för mycket och tycker för mycket om varandra. Och det här är en nationell synd i Sverige. Svensken har en synd som är att man tycker om varandra alldeles för mycket. Inte tycker om, utan man tycker alldeles för mycket. Det är en svensk synd. Man tycker om andra alldeles för mycket i Sverige. Och där måste svensken vända om och sluta med det. Det skadar hela samhället. Det har skapat ett sårat samhälle, det här tyckandet. Och det som är viktigt för oss är att lägga ner det här att vi tycker så mycket om yttre saker och försöka gå in på djupet istället och vara barmhärtiga när det gäller vår bedömning av andra. För med det mått som vi mäter så kommer det att mätas åt oss. Om jag är barmhärtig när jag bedömer en annans handlingar som kanske jag tycker är felaktiga. Men då kanske jag kan säga, jag kanske inte vet varför den här personen gör så här. Och då är jag försiktig med att fälla en dom, att göra en bedömning och tycka någonting om den andra människan. Och då kommer jag att bli behandlad med den barmhärtigheten vid domens dag. Herren kommer att behandla mina motiv barmhärtigt. Han kommer att handla mig barmhärtigt. Det jag har gjort och till och med det jag har gjort med. Det som har varit fel. Men jag kanske har haft rätta motiv. Om jag har behandlat andra. De har handlat fel men de har haft rätta motiv. Och jag har dömt dem för det och dömt ut dem och tyckt illa om dem. Trots att de hade rätta motiv och de gjorde det som var fel. Och jag såg bara det som var fel och förstod inte att det fanns goda motiv bakom. Då kommer jag att bli dömd på samma sätt på domens dag. Men det mått ni mäter så ska det mätas åt er. Och det här är jätteallvarligt hur vi behandlar varandra när vi tänker om varandra. Om vi behandlar varandra, om vi tänker barmhärtigt mot varandra, det måste vi träna oss i. Då kommer vi att bli behandlade barmhärtigt på domens dag. På samma sätt som vi gör med våra medmänniskor så kommer vi att bli behandlade av Herren. Så låt oss inte döma som det står här. För en tid är, inte för en Herren kommer. Han som ska dra fram i ljuset vad som är fördolt i mörkret och uppenbara alla hjärtans rådslag. Och då ska var och en undfå av Gud den berömmelse. Han kommer att bli berömd eller få den belöning eller få det erkännande som honom tillkommer. Och det beror på vilka motiv man har haft, vad man har gjort och hur man har behandlat andra. Hur man har dömt eller bedömt andra. Så domens dag kommer att bli väldigt personlig. Var och en kommer att få stå till svars inför Herren. Utifrån hur man har gjort, hur man har talat och hur man har tänkt. Det är de tre områdena som Herren kommer att döma hos oss. Våra tankar, våra ord och våra gärningar. Det finns många bibelverser som talar om det här. Och en sak är ju synden. Och den finns ju förlåtelse för. Då blir den utsuddad. Men det finns en belöning också för trohet i tjänsten. Som inte har med synd och syndaförlåtelse att göra. Synd och syndaförlåtelse har att göra med försoning. Men trohet i tjänsten har att göra med belöning. Och vi måste separera de här sakerna. Man blir inte frälst genom att man är trogen sin tjänst. Men man får belöning för hur man har trogen sin tjänst. Man blir frälst på grund av att Yeshua har tagit våra synder. Och vi har omvänt oss och bett om förlåtelse och bett om Guds nåd för de tillkortakommanden, de brister som vi har gjort och de synder som vi har och har begått. När vi har bett om förlåtelse och omvänt oss från det så får vi det. Vi får förlåtelse, vi får rening, vi blir upprättade, vi blir rättfärdiggjorda, oskyldigförklarade. Men det betyder inte att vi blir erkända som trogna tjänare. Så där har vi alltså en uppgift var och en att en dag så kommer jag att få göra räkenskap för hur jag har förvaltat det uppdrag som jag har fått med mitt liv. Var och en har vi ett uppdrag i livet att tjäna Gud med. Och det är viktigt att var och en tar reda på vad har jag för uppdrag. Det måste du själv söka Gud och ta reda på. Och sen ska du vara trogen det uppdraget. Och uppdraget kan vara ett uppdrag i livet och det kan vara olika typer av uppdrag som man får. Olika tider som man har olika uppdrag. Alla har vi uppdrag att tjäna Gud. Men så måste vi vara trogna det som Gud leder oss in att göra. Och utifrån trohet så kommer vi att få lön. Och då säger han så här. Han säger alltså, jag och var och en av oss allihop kommer att få av Gud den berömmelse som har med lön att göra, som honom tillkommer. Erkännande, berömmelse och lön, det är samma sak. Vers 6, detta mina bröder har jag nu för er skull så framställt så som gällde det mig och Apollos. Okej, okay. Jag och Apollos, vi är alltså tjänare, vi är administratörer av Guds hemligheter som han uppenbarat i sitt ord, i sin Torah och sina profeter. Vi administrerar detta för att ni ska få del av det. Vi har ett ansvar i församlingen, vi har fått ett stort ansvar att leda och att förmedla det som Gud har gett oss. Vi måste vara trogna i den här uppgiften. Apollos och jag, vi måste göra det Herren har sagt att vi ska göra. Och jag vill att ni ska veta det en sak som är viktigt när det gäller oss. Jag vill att ni ska fråga om oss lära er detta, inte utöver vad skrivet är. Det är lite svårt att förstå vad han menar. Troligtvis, och det säger också den här The Jewish Annotated New Testament som jag nämnde förra året från Oxford University. Judisk kommentar utöver Paulus skrift hela Nya testamentet. De säger här att troligtvis så talar han om Toran här. Att man får inte gå utöver det som Toran undervisar. Det är ordet som är grunden för allt vad man gör. Jag ser om jag kan översätta det här direkt från engelskan. Grekiskan är enigmatisk, alltså lite svårförstådd. Apollos, som nämns här, och han nämns också i 1-12, 3-4-6, 4-6, 11-22, 16-12. Utöver, han kanske nämner det här för att påminna korintierna att Paulus och Apollos drar ut sin lära eller sin undervisning från skrifterna. Olika falska apostlar som han nämner om i andra Korintierbrevet 11-13 som lär hemlig kunskap utöver texten. Se första Enoks bok 104 10-11. Uppblåsta 4:18 och 19, det är nog första Korintierbrevet han nämner de här. Ja just det, han nämner de uppblåsta människor längre fram i samma kapitel. Alltså falska ledare, det är lite grann en polemik här mot en falsk typ av ledare som Paulus tar upp. som är uppblåsta. Och därför så trycker han väldigt starkt på hur en ledare och en administratör måste vara trogen, och han måste vara ödmjuk och vara villig att lida. Det var alltså arroganta, falska apostlar som grundade sig på de hade alltså arrogansk typ av kunskap. Och så citerar man här många olika skrifter, både Paulus och andra från samma tid, som visar samma tankar. Troligtvis är det där frågan om att vi undervisar det som står i skrifterna. Vi har inte uppenbarelse som går utöver det som finns i skriften. Och jag vill inte att ni ska stå emot varandra, uppblåsta var och en över sin lärare. Här har man alltså en attityd av skryt och stolthet. Precis som små barn som sitter och säger: min pappa, han kan springa 100 meter på 3 sekunder. Det är väl ingenting vad min pappa kan göra, säger nästa barn. Han kan göra det och det. Så skryter var och en över sin pappa. Samma sak, samma attityd i Korint. Man skröt var och en över sin lärare. Och den här typen av attityd är inte sund. Den måste man lämna. Det är barnsligt och det är köttsligt, säger Paulus. Och då tar han ett exempel här för att man ska bli av med den här attityden. Dels som ledare och dels som lärjunge, kan vi säga. Vem säger då att du har något företräde? Om vi tar det här för en ledare då. Vad är det som gör att en ledare har företräde? Vad är det som... Ska vi titta på folkbibeln, vad det står där. Vad skiljer dig från andra? Vad är det som gör att en ledare blir en ledare? Är det för att du är så utomordentligt duktig som har gjort att du har blivit en ledare? Och här kommer svaret. Vad äger du som du inte har fått dig givet? Det här är lösningen för en stolt människa. Första Korintierbrevet 4:7 har medicinen för all stolthet. Att bli av med all stolthet och egen upppuff attityd, all attityd av att jag är någonting. Om man tänker så här: vad har jag som jag inte har fått som en gåva? Finns det någonting jag har som jag inte har fått? Ja, men jag har ju fått kunskap för att jag har ansträngt mig för att studera. Ja, men vem har gett dig inspiration och kraft att kunna studera? Vem har gett dig intelligens att förstå det du studerar? Vem har gett dig minne att kunna komma ihåg det du lär dig? Så allt det du har fått, det kommer inte från dig själv. Det är någon som har sett till att du har fått den här utrustningen, psykologisk, andlig, kroppslig utrustning. En del kan säga: jag kan fasta i 3 veckor utan att svimma. Ja, vadå? Det är ju Herren som har gett dig en sådan kropp. Du har väl inte skapat din kropp? Det är väl inget att skryta över. Mose kunde fasta 40 dagar utan att äta och dricka. Det är du. Så vi ska inte jämföra oss med varandra. Vi har fått olika gåvor. Vi har fått olika förmågor. Och har vi fått någonting överhuvudtaget, så är det inte av oss själva. Och det gör att vi blir ödmjuka och vi har rätt attityd. Men det betyder inte att vi gräver ner det vi har fått. Har jag fått mycket, då måste jag ju använda det. Och det som våran mästare säger: åt den som har getts mycket, den som har anförtrotts med mycket, han kommer att få att krävas desto mer ifrån. Han som hade fått 10 pund, han skulle göra räkenskap för 10 pund. Den som fick 5 pund, han skulle göra räkenskap för de 5. Och den som fick 1 pund, han fick göra räkenskap för det. 1 pund motsvarar 11,5 årslöner. Så det är inga små saker att få 1 pund. Alltså, var och en har fått olika förmågor och gåvor. Och måste alltså förvalta det på rätt sätt. Den som har fått mycket måste göra räkenskap för mycket. Så istället då för att vara stolt och upppuffad och tycka att man själv är så otroligt duktig för man har lärt sig hebreiska så snabbt och kan arameiska och kan göra det och kan be i flera timmar utan att somna eller vad man nu vill skryta om. Så är det för att man har fått förmåga att göra. Och då kommer Herren att kräva desto mer. Okej, du har fått 10. Vad har du gjort med de här 10 nu då? Ja, men jag har jobbat med 3. Och dessutom har jag varit jättestolt för de 7. Jag har gått och visat upp de 7 och sagt, titta vilka pund jag har. Kolla, wow, titta på mig här. Vad jag har, titta här vad jag har. Titta, ge mig applåder och puffa upp sig själv. Ja, men vad har du gjort med det här? Det här ska du använda för att tjäna. Så den som har fått mycket, han måste stå till svars för mycket. Den som har fått lite, han kommer att få stå till svars för det lilla han har fått. Och då blir det ju lättare för den som har lite. Den som har fått mycket har mycket svårare på domens dag. För han har så mycket att göra räkenskap för. Han har fått så många gåvor så han måste se till att han förvaltar allihop på rätt sätt. Så vi behöver inte vara avundsjuka på de som har fått många gåvor. Snarare bör vi frukta var och en inför Gud och tänka, är jag trogen då med de gåvor och de förmågor som Herren har gett mig? Gräver jag ner något av mina pund som jag har fått? Förvaltar jag dem på rätt sätt? Vad äger jag som jag inte har fått? Alltså, har jag fått det, då behöver jag inte skryta. Om du har fått det, säger vers 7 här, men har du nu fått dig givet vad du har, hur kan du då berömma dig, skryta? Som om du inte hade fått det givet, som om du vore den som hade producerat det här. Om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Svenska folkbibeln. Det här är en jättebra medicin. Om du har problem med stolthet i ditt liv. Om du känner att du blir högmodig för det du kan. Eller det du folk berömmer dig för att du gör bra saker. Och du puffas upp på insidan. Du blir stolt. Du tror att du är och har någonting. Och det har du. Men du är upppuffad på fel sätt. Använd då den här medicinen. Ta den 3 gånger om dagen. Tänk på det här. Vad har jag som jag inte har fått? Och om jag nu har fått det. Varför är jag så stolt? Som om jag inte hade fått det. Nej, det är bättre att vara tacksam till Gud. Tack Herre att jag har fått en sådan, vad det nu är du har som är bra. Hjälp mig att kunna förvalta den på rätt sätt. Inte att ge mig själv äran för det. Utan att ge dig äran för hur jag har förvaltat den. Så att du blir upphöjd och att dina syften med det som du gav till mig uppfylls genom de här gåvorna som jag har fått. Ni är kanhända redan mätta. Ni har redan blivit rika. Det, Paulus är ironisk här då. Nu talar han alltså till en attityd som finns i de här människorna. För det är den här attityden som är problemet när det gäller splittringar. Den kötsliga attityden är alltid det är orsaken till kiv och splittringar mellan människor. Det är alltid köttet som skapar kiv och split emellan människor. Alltid, alltid, alltid. Ni kanske redan är mätta. Alltså ni har liksom kommit upp. Ni är de supermänniskorna här nu. Ni är de fina då. Ni är de häftiga, de som har kommit fram till det. Ni har redan blivit rika. Oss förutan har ni blivit sannskyldiga konungar eller verkliga kungar har ni blivit. Och det är ju, han tänker ju på det som kommer i framtiden, att den som är trogen sin uppgift, han kommer att få regera. Ju mer trogen man är sin uppgift, desto större uppgift får man i det tillkommande riket. Så belöningen blir erkännande och större ansvar. Den som har varit trogen 10 pund, eller det var ju en som hade fått 1 pund, han hade vunnit 10 pund med det. Då sa du ska få makt över 10 städer. Du har varit trogen, du har producerat 10, du ska få 10 städer och få ansvar i det tillkommande riket. Den som hade fått fem får makt över fem städer i det tillkommande riket. Så Paulus talar om här det tillkommande riket, att man är redan mätt och man har blivit rik och har blivit verkliga kungar. Ja, jag skulle önska att ni verkligen hade blivit kungar så att vi kunde få bli era medkonungar. Att vi hade kommit fram till det tillkommande riket där. Eller att ni hade kommit upp till den här andliga nivån där ni får ett förvaltarskap och kan vara kungar, men inte på det sättet som ni är nu. Uppblåsta och tro att ni kan manipulera och tycka och hålla på och domdera och försöka och forcera och få igenom er egen vilja hit och dit och söka era egna intressen. Det har ingenting med kungaskap att göra. Det sättet som Gud vill att vi ska regera, det är absolut inte så. När man får en kötslig makt, utan att jag skulle önska att ni verkligen hade blivit kungar. Jag skulle önska att ni verkligen hade kommit upp till den här andliga nivån, så vi kan leva i den nivån tillsammans med er. Och så fortsätter han och säger så här: mig tyckes nämligen att Gud har ställt oss apostlar här som de ringaste bland alla. De ringaste betyder som enklaste, de mest. Ska se hur de översätter det. Det verkar som Gud hade ställt oss apostlar sist, Svenska folkbibeln. Ringa betyder obetydlig. Vi apostlar har blivit obetydligare än alla andra, så som livdömda män. Som vigda åt döden, säger han. Det fanns ju sådana slavar som jobbade på romerska cirkusarna. De slogs med varandra, gladiatorer, och de slogs med djuren och så här. Gladiatorerna slogs med varandra och slog ihjäl varandra. Så länge man lyckades och slå ihjäl den andra, så fick man fortsätta leva och fick komma in i ett nytt spel där andra skulle titta på en. Du var vigd till döden och du fick hålla på så länge du klarade av att slå ihjäl andra. Och till slut så blev du ihjälslagen. De som jobbade med den här gladiatorspelen, de var vigda till döden. Det verkar som att vi apostlar, vi är den här typen av människor som vi är vigda till döden. Folk ska titta på oss, vi ger oss ut för andra, vi jobbar och sliter, och så är vi de lägsta i andras ögon. Herren har satt oss på det sättet. Varför är det så? Det är priset för att Guds härlighet ska vila över en människa. Det finns ett högt pris för Guds härlighet, för Guds kraft i oss. Det här är, vad ska vi kalla det? Dödsuppståndelseprincipen som Gud verkar igenom i den här världen. Den som vill vinna sitt liv, han måste ge upp sitt liv. Den som vill bli stor måste göra sig liten. Den som vill bli upphöjd, han måste ödmjuka sig. Det här är en princip som finns i den här världen som Gud har insatt. Så att komma upp, det betyder att man går ner. Om jag anstränger mig för att ödmjuka mig och gå ner och tjäna och stå till Guds förfogande och inte söka mitt eget, då kommer Gud att upphöja mig i sin tid. Men den som upphöjer sig själv, han förlorar. Så funkar det i Guds rike. Vi apostlar, vi är ställda sist som vigda åt döden. Ett skådespel har vi blivit för världen, för både änglar och människor. Han jämför här med en romersk cirkus, som jag förstår det. Vi är dårar för Messias skull. Men ni är kloka i Messias. Nu talar han ironiskt igen. Ni tycker att ni är så bra. Ni kan så mycket. Ni är så duktiga så ni kan bedöma vem som är bättre än den andra. Ni är kloka. Vi är dårar. Vi är svaga, men ni är starka. Ni är ärade, men vi är föraktade. Än vid denna stund så lider vi både hunger och törst. Ja, men står det inte skrivet att Herren förser de rättfärdiga? Varför ska apostlarna behöva hungra och törsta? Jo, det är ett högt pris. Det finns ett pris att få ha tag på Guds andes närvaro i sitt liv. Att kunna bygga upp en församling, det är ett högt pris. Vi måste gå nakna. Vi får uppbära hugg och slag. Vi har ingen stadig hemvist. Vi måste möda oss och arbeta med våra händer. I Apostlagärningarna 18:3 står det ju att Paulus jobbade med tältmakeri, som det står. Vad det nu betyder, det går vi inte in på här. Han har alltså ett praktiskt arbete. Vi blir smädade och välsignade likväl. Vi lider förföljelse och härdar dock ut. Man talar illa om oss, men vi talar goda ord. Vi har blivit så som världens avskum. Så som var mans avskrap. Ser du om jag översätter det i folkbibeln? Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder. Och så är det fortfarande. Och vi är så ännu alltjämt. Detta skriver jag inte för att komma er att blygas, inte för att ni ska skämmas att vi har det så, utan så som en förmaning till mina älskade barn. Med andra ord, det här är det vi lider. Det här är det vi uppoffrar av oss själva för att ni ska få det gott. Precis som föräldrar gör med sina barn. En mamma och en pappa som har barn som hungrar kan inte äta sig mätta själva. Om du vet att dina barn vill ha maten, och det finns inte tillräckligt till alla, då föredrar du att vara hungrig hellre än att barnen ska vara hungriga. Om du är en normal förälder. Det har Gud lagt ner i föräldrarnas hjärta. Så är det hos föräldrar. Man uppoffrar sig själv. Man går upp på nätterna. Man går på toaletten med sina barn för att de inte kan kissa i sängen. Man byter blöja på dem. Man ger dem mat på natten när de skriker. Föräldrar ger sig ut för att barnen ska växa och få det gott och inte behöva lida så mycket. Föräldrarna lider för att andra ska slippa lida. Så är det i Guds rike också. Och då säger han då, vi apostlar, vi håller på att jobba på det här sättet. Och syftet är att ni ska få del av Guds välsignelser. Allt vi gör, all uppoffring vi håller på med, det är för ert bästa, för att församlingen ska byggas upp. Detta skriver jag alltså inte för att ni ska skämmas, utan för att ni ska förstå att det är i kärlek och i uppoffring för er och för att vi är era föräldrar andligt sett. Ni är mina älskade barn, vers 14. En förmaning till mina älskade barn. Ty om ni än hade 10 000 uppfostrare i Messias, med andra ord, sådana ledare som är övervakare. Här finns ett grekiskt ord som är som har med pedagog att göra, samma ord som är pedagog. Det är en typ av sådana som är i förskolan, kan man väl säga. Sådana förskollärare, dagis. Mammor och pappor som tar hand om barn som är en typ av fostrare och en typ av barnomhändertagare. Men det är inte föräldrarna, det är inte pappa och mamma. Paulus säger det är vi, det var jag, rättare sagt. Det var jag, jag är er pappa. De andra, Apollos och de som kommer sen, de fortsätter att ta hand om er, men det var jag som började med er. Jag är er pappa, andligt sett. Om ni hade 10 000 uppfostrade i Messias, så har ni också inte många fäder, föräldrar. Det var ju jag som i Messias Yeshua genom evangelium födde er till liv. Vad är det här för någonting? Jo, det är det andliga livet som de fick del av när de hörde om frälsningens budskap genom Messias död och uppståndelse. Och när de tog emot det här budskapet, så ordet är ett frö, det är en säd. Ordet är som en spermie, som sperma som går in i människans ande och gör att den människans ande får liv. Det är den nya födelsen. Och då föds man på nytt. Och Paulus säger, det var jag som såg till att det här ordet kom in i er. Det var jag som gjorde att ni blev befruktade. Det var jag som avlade er genom evangelium, som är ordet om Messias död och uppståndelse, som är evig grund för frälsningen. I 1 Korinthierbrevet 15 talar han om vilket evangelium han predikade för dem, som de blev frälsta genom. Det var alltså jag som gav er de här orden, och genom de här orden så föddes ni till liv. Så på så sätt så har jag avlat er med den här säden som jag såg till att den kom in i er. Och ni kom till liv med det. Därför förmanar jag er, bli mina efterföljare. Alltså, följ mig nu. Följ inte de här upplåsta ledarna som säger att när Paulus är borta, då ska vi leda här den här församlingen. Vi kan mycket mer. Paulus, han har de här bristerna. Ser ni det här och det här och det här? Och de har problem med det och det och så vidare. Men här är ju vi är mycket bättre. Och då säger Paulus, följ inte dem. Följ mig istället. Gör vad jag säger. Och följ mitt exempel på hur man ska vara. Vilka attityder och vad man ska göra. Just för denna saks skull sänder jag nu till er Timoteus, min älskade och trogne son i Herren. Hade Paulus fött Timoteus? Var det hans pojke? Rent fysiskt? Nej, han var född andligt. Hur då? Jo, Timoteus hade fått ta emot frälsningen genom Paulus predikan. Därför så kallas han för son. På samma sätt som de första i Korint hade kommit till tro genom Paulus förkunnelse. Och här finns intressanta saker som vi ska titta lite djupare på innan tiden går ut här. Men vi ska läsa färdigt kapitlet och sen gå tillbaka till det. Timoteus, min älskade och trogne son i Herren. Han ska påminna er om hur jag går till väga i Messias. Det står i grekiskan, mina vägar i Messias. Vägar har att göra med livsstil och attityd och vart man är på väg. Hur man går. I enlighet med den lära eller den, det som jag lär ut. Allestädes, överallt. Och förkunna i alla församlingar. Den här översättningen är lite fri här. Han ska påminna er om vad jag undervisade Messias Yeshua. Det jag överallt lär ut i alla församlingar, säger folkbibeln. Young's Little Translation säger så här. Who shall remind you of my ways in Christ? Tycker inte om det ordet jag säger Messias. In the Messiah. According as everywhere in every assembly I teach. Du säger två saker, mina vägar i Messias och jag undervisar. Timoteus känner till mina vägar. Han är min son, han följer mig, han är trogen. Han har lärt sig utav sin andlige pappa. Och han vet precis hur man ska göra, har rätt attityd. Och han vet vad jag lär ut, så att ni också blir likadana. Så honom ska ni lyssna på. Lyssna inte på era upppuffade ledare som nu försöker ta makten. Utan lyssna på Timoteus som jag skickar till er nu här. Nu är det väl så att somliga har blivit uppblåsta under förmenande tänker att jag inte skulle komma till er. Men om Herren vill så ska jag snart komma till er. Och då ska jag lära känna inte dessa uppblåsta människors ord utan deras kraft. Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft. Det här är ett mäktigt uttalande av Paulus. Guds rike består inte i ord utan i kraft. Är det någon motsägelse mellan ord och kraft? Ja, när orden inte har någon kraft. Det som kraften, alltså kraften är inte bortkopplad från ordet. Men ordet kan kopplas bort ifrån kraften. Ordet i sig kan vara dött. Men när ordet ges ifrån himlen så är det eld. Och det säger ju Herren, jag talade till er ifrån berget i elden. I eld talade jag till er. De ord som ni hörde var i eld. Det finns en eld, det finns en kraft bakom de ord som kommer från himlen. Guds rike består inte i döda ord. Orden är som skelettet, men kraften som omsluter orden, det är musklerna som är runt om skelettet som ger styrka åt kroppen. Skelettet kan inte hålla en kropp uppe. Det räcker inte, det måste finnas muskler. Det måste finnas kraft som backar upp de här orden. Det måste finnas eld i orden, det måste finnas andekraft. För när Gud talar och när också vi talar som är gjorda till Guds avbild, då finns det både ord och ande. När vi talar så finns det ord och ande direkt. Varje gång man talar så kommer ut ande. Man andas när man talar. Och samma sak när Gud talar, då kommer det inte bara ord utan också ande. Och då säger Paulus, om de här nu som är så stora och upplåsta talar ord. Nu ska jag lära känna vad det är för ord de talar. Om det finns Guds ande och kraft i det de säger. Om de inte har det, då är det inte Guds sändebud. Då är det inte Guds ord. Det kanske är Guds ord de säger, men det är inte Guds ord på Guds sätt som de säger. För Guds rike består inte i ord utan i kraft. Ord som kommer med kraft. Som han sa tidigare, att överbevisning i ande och kraft. Inte bara vackra fina ord, filosofiska ord eller argument och intellektuella teser, utan här är frågan om ord som är laddade med energi från himlen. Har de här ledarna sådana ord, då kan vi börja fundera på om de är äkta ledare. Men har de inte det, då är de diskvalificerade. Vad ska ni välja nu, säger han. Vilket era viljen i nu? Vad vill ni nu? Ska jag komma till er med ris? Som en pappa, jag kommer för att straffa er. Men jag kommer med riset här. Det blir tillrättavisning här. Vill ni att det ska komma så? Eller ska jag komma i kärlek och i saktmods ande? Ni får välja hur ni vill att jag ska komma när jag kommer till er. Så nu får ni faktiskt vända om och sluta upp med den här splittringsanden. Ni får sluta upp och vara upphuffade och stolta och skryta över vad ni har. Och ni får sluta upp med att skryta över era så kallade nya ledares förmågor. Det här är inte säkert att det är rätt det de har. Jag ska se vad de har när jag kommer. Ja, så talar Paulus. Nu ska vi gå tillbaka till en sak. Och han talar om att föda till liv. I vers 15 här. Det var ju jag som i Messias Yeshua genom evangelium födde er till liv. Det grekiska ordet här förekommer på ett antal ställen i skriften. Och vi ska titta på något mer ställe som det talar om. Det kan både förstås som befrukta eller avla och som föda. Det har använts till exempel det här ordet, du är min son, jag har idag fött dig. Det är ett citat från psalmen där. Psalm 2. Där Gud säger till Yeshua vid uppståndelsen att du är min son, jag har idag fött dig. Det citeras på flera ställen i de apostoliska skrifterna, bland annat i Hebreerbrevet och i Apostlagärningarna 13. Och det talar om uppståndelsen. Vid uppståndelsens ögonblick då säger Gud, du är min son, säger han till Yeshua, jag har idag fött dig. Det är samma ord här på grekiska som när Paulus säger att jag har fött er genom evangeliet. Genau. Ser ut som att det ska uttalas. Och om vi går till 1 Johannes 5:1. 1 Johannes brev, kapitel 5, vers 1. Så står det så här. Var och en som tror att Yeshua är Messias, han är född av Gud. Och var och en som älskar honom som födde, han älskar också den som är född av honom. Född av Gud, står det här. Det är samma ord på grekiska här. Genau. Genau. Vet inte riktigt hur det uttalas. Det är samma rot som i vårt svenska ord gen, som ni ser där. Gener. Det har med födelse, det har med avland att göra. Och här har vi samma ord på flera ställen i samma vers. Där det är Strongs grekiska ord 1080. Det förekommer på tre tillfällen i den här versen. Vi läser den en gång till. Var och en som tror att Yeshua är Messias, han är född av Gud. Den här födelsen som man då har fått uppleva av Gud. Det är samma ord på grekiska där i första Johannes 5:1 som i första Korinthierbrevet 4. Det var jag oss som födde er eller avlade er genom evangeliet. Och så står det, var en som älskar honom som födde. Vem är det som födde här? Det är ju Gud. Han älskar också den som är född av honom. Vem är det som är född av Gud? Ja, det är Yeshua bland annat. Men också andra som också är födda av Gud. Som tror att Yeshua är Messias. Om vi nu tittar på det här grekiska ordet så ser vi att det är samma ord i grekiskan. Om man nu går på grekiskan här. Vi går på grekiskan. Som i apostlärningarna 13 och 33. Så som också är skrivet, vi ska läsa 32. Och vi förkunnar för er det glada budskapet. Att det löfte som gavs åt våra fäder, det har Gud låtit gå i uppfyllelse för oss, deras barn. Därigenom att han har låtit Yeshua uppstå. På vilket sätt uppstå? Jo, från döden. Så som också är skrivet i andra salmen. Du är min son, jag har idag fött dig. Och han har låtit honom uppstå från de döda så att han inte mer ska vända tillbaka till förgängelsen. Det har han sagt med dessa ord. Jag ska uppfylla åt er de heliga löften som jag gav, som jag i trofasthet har gett åt David. Och så vidare. En predikan om uppståndelsen här. Att vid det tillfället när Gud väckte Yeshua upp från döden och sa han, du är min son, jag har idag fött dig. Yeshua föddes av Gud vid uppståndelsen. Samma ord finns i Hebreerbrevet, i grekiska texten 5:5. Det står så här, så tog sig inte heller Messias själv äran att bli överste präst, utan den äran tillföll honom genom den som sa till honom, du är min son, jag har idag fött dig. Liksom han också på ett annat ställe säger, du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. Det här är viktigt att förstå, att den födelse som talas om i psalm 2, som nu citeras här och som är översatt till grekiska. När Gud säger, du är min son, jag har idag fött dig. Det är fråga om uppståndelsen. Det är inte någon slags födelse av evighet när Gud föder en son av evighet. Utan det är uppståndelsen det talar om. Vi ska titta psalm 2 där. Varför larmar hedningarna och tänker folken fåfänglighet? Jordens konungar reser sig upp och furstarna rådslår med varandra mot Herren och hans mode. Det var det som hände i Jerusalem när Yeshua dog. Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band från oss. Han som bor i himlen, han skrattar, Hashem bespottar dem. Då talar han till dem i sin vrede och i sin förgrymmelse förskräcker han dem. Jag har själv insatt min konung på Sion, på mitt heliga berg. Det är också en profetia om den sista tiden. Jag vill förtälja om vad beslutet är. Hashem sa det till mig: du är min son, jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. Du ska sönderslå dem i järnspira, så som lerkärl ska du krossa dem. Så kom nu till förstånd, ni konungar, låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Hashem med fruktan och fröjda er med bävan. Hylla sonen, eller kyss sonen, som det står hebreiskan, så att han inte vredgas och ni förgås på er väg, till snart kunde hans vrede uppständas. Saliga de som tar sin tillflykt till honom. Uppståndelsen, Messias, regentskap är det frågan om här. Om du läser varje gång det talar om du är min son, jag har idag fött dig, citaten ifrån de messianska skrifterna, apostoliska skrifterna, så ser du att det alltid talar om uppståndelse. De tyckte inte om det där. Okej, i alla fall, vi har i Apostlagärningarna 13:33 och vi har det i Hebreerbrevet 5:5. Om vi går tillbaka till Hebreerbrevet 5:5 där. Där står det: Messias tog inte själv äran att bli överste präst. Och då ställer vi frågan: när blev Messias Yeshua insatt i sin överste prästtjänst? Hela Hebreerbrevet talar ju om det. Överste prästtjänsten är en tjänst som inte går att avsluta, den evig tjänst, för han citerar också här: du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. Det är alltså grundad på ett oförstörbart liv, den här överste prästerliga tjänsten som Messias fick. När har Yeshua haft eller fått ett oförstörbart liv? Ett oförstörbart liv. Det hade han inte när han gick här på jorden. Han kunde dö. Och han dog. Så han hade inte överste prästtjänsten i himlen under sin tid när han var här på jorden. Hans Melkisedek-tjänst, hans överste prästliga tjänst i templet i himlen, det beror på uppståndelsen. För det är en evig tjänst. Och Hebreerbrevet talar ju väldigt klart och tydligt om det här, att överste prästtjänsten här på jorden är ju inte fullkomlig, för överste prästen dör ju. De måste sättas in nya präster hela tiden, för de dör. Men den tjänst som är i himlen, den måste vara en evig tjänst grundad på ett oförstörbart liv. Och det är den prästtjänst som Yeshua fick efter sin uppståndelse. Och därför säger Herren till honom: vid uppståndelsen, du är min son, jag har idag fött dig. Liksom han också på ett annat ställe säger: du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. Här talar vi om uppståndelsen. Så vid uppståndelsen föddes Yeshua av Gud. Han var död och Gud födde honom till liv. Med orden: jag har idag fött dig. Du är min son, jag har idag fött dig. Det intressanta är ju då att det är samma ord i den grekiska texten som Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 4:15. Det var jag som i Messias Yeshua genom evangelium födde er till liv. Vad är det för födelse? Jo, det är en liknande födelse som Yeshua upplevde vid uppståndelsen. Det var Gud som gjorde att han fick liv. Och han fick ett evigt liv, ett oförstörbart liv. Han föddes på nytt. Han blev odödlig. Det är uppståndelselivet, det är frågan om. Som kommer ifrån Gud. Gud ger en människa detta eviga liv som Yeshua fick av sin fader i himlen. Och där benämns det som en födelse. Och i den troende, alltså i hedningarna i Korint, när de fick tag på det här budskapet om frälsningen, så fick de samma liv som Yeshua fick när han uppstod från döden. Uppståndelsekraftens liv, det eviga, oförstörbara livet, det fick de del av. Och Paulus hade varit med där och fört fram det här livet. Och Timoteus är också hans son på samma sätt. Min älskade och trogne son i Herren. Med andra ord, jag och Paulus har sett till, jag har fött Timoteus. Det är inte så att Paulus kan föda, men han är en shaliach, han är en Guds och en Messias sändebud som är Guds medarbetare. Han säger då att vi ska räkna som Guds, vi är förvaltare av Guds hemligheter och vi är Messias tjänare. Och Gud har delegerat till sina tjänare förmågan att kunna predika på så sätt att folk får del av det här uppståndelselivet. Och det är en typ av att man är medarbetare med Gud. Jag kommer till en fråga här, Folke. Timoteus hade också blivit född på nytt när Paulus predikade. Och Johannes första brev 5:1 som vi läste tidigare. Var och en som tror att Yeshua är Messias, han är född av Gud. Samma sak hände när man tog emot budskapet som hände när Yeshua uppstod från döden. Man blev född av Gud. Man fick del av det, av uppståndelselivet, av det eviga, oförstörbara livet. Det här är grunden för tjänsten i det himmelska tabernaklet. Och det kommer vi till längre fram här i Korintherbrevet. Den andliga tempeltjänsten. Yeshua är översteprästen och hans barn i andlig bemärkelse, som Paulus har fått vara med om att hjälpa till att föra fram. Och du och jag har fått del av samma andliga liv genom predikan, genom att ta emot budskapet. Vi är också insatt i en andlig tempeltjänst, men det ska vi inte gå in på mer idag. Folk skriver en fråga här. Blev inte Yeshua överstepräst efter Melkisedeks sätt när den jordiska översteprästen rev sönder sina kläder, vilket han enligt den skrivna Toran var förbjuden att göra? Han miste således sin rättighet att vara överstepräst, och då kunde han själv insätta Yeshua som överstepräst utan att bryta mot Toran. Ja, jag tror, folk, att du blandar ihop de olika nivåerna här. För vi har en jordisk överstepräst som är enligt Arons släkt. Men den himmelska översteprästen är inte enligt Arons släkt. Det är en andra kriterier för den tjänsten. Den jordiska översteprästtjänsten är en skuggbild av den himmelska. Och jag tror att om vi blandar ihop de här två, då blir det fel. Yeshua hade aldrig rätt, och han har fortfarande inte rätt. Det sista tar vi tillbaka. Han hade inte rätt när han var på jorden att gå in i det allra heligaste i templet i Jerusalem. Och vi kan nog säga att han hade inte rätt att göra det vid uppståndelsen här heller. Han, alltså, om man tänker på hans fysiska kropp då, för han var inte utav Arons släkt, och det var bara Arons söner som fick gå in i templet i det heliga och överste prästen i det allra heligaste på jorden. Men allt det här är ju en skuggbild av den himmelska, och där har ju Yeshua blivit, han är ju den himmelska överste prästen. Men det, grunden för den tjänsten är ju inte den aaronitiska släkten, utan det oförstörbara livet som Hebreerbrevet tar upp. Det är det oförstörbara livet som är grunden till Melkisedek-tjänsten. Så att överste prästen rev sönder sina kläder, det som jag har lärt mig, det var att romarna hade tagit två saker från judarna där, från Sanhedrin på den tiden. De hade tagit nycklarna till registret, folkbokföringsregistret. De romerska ledarna hade tagit den, Och de hade tagit från översteprästen hans kläder. Så när översteprästen satt i stora rådet så hade han inte sina prästkläder på sig. Därför så när Paulus ser längre fram i apostlagärningarna att Paulus säger Gud ska slå dig, du vitmenade vägg, du vitkalkade vägg. Och då svarar en, ska du talas om översteprästen? Och säger Paulus, jag visste inte att han var överstepräst. Hur kunde han inte veta det? Jo, för översteprästen hade inte sina översteprästliga kläder på sig. Så jag tror inte det var, jag måste titta på det historiskt sett. Jag tror inte översteprästen var klädd med efodkåpan vid det tillfället när han rev sönder sina kläder där. Utan det var andra kläder han hade. För romarna hade tagit ifrån översteprästen de kläderna. Det var en typ av hämndaktioner som romarna gjorde mot judarna där. Jag är inte 100% säker att det hade redan hänt när Yeshua dömdes till döden. Men längre fram under Paulus tid så var det så. Men det kan vi titta på den historiska dokumenten där. Så att han rev sönder kläderna, jag tror inte han rev sönder de prästliga kläderna. Det var ju i stora rådet, alltså Sanhedrin, som den här domen skedde över Yeshua. Men jag tror inte att vi kan blanda ihop de här nivåerna. Jag tror vi gör fel om vi gör det. Utan vi måste skilja mellan den jordiska tjänsten och den himmelska tjänsten. Och en är en skugga av den andra. Och vi kan inte föra in den himmelska översteprästliga tjänsten i den jordiska. Och tvärtom. Likadant då när förlåten, eller inte förlåten, draperiet i templet rämnade ju. Jag tror inte det var förlåten mellan det heliga och allra heligaste, utan det var det som var längst ut som gick sönder. Det hände ju en sak här på jorden. Men det är ju också en bild av någonting som händer i himlen. Men det gör ju inte att vem som helst får gå in i det jordiska templet. Utan vi får gå in i det himmelska templet, vi som har fått del av den uppståndnes liv. Och där kan vi göra tjänst. Och där kan vi gå in inför nådens tron, som det står i Hebreerbrevet. Men vi har inte rätt att gå in i templet på jorden. Om vi inte är från präststammen. Inte ens Yeshua. Okej. Okay. Är det någon mer fråga vi kan ta upp här? Då får jag tacka för ikväll. Tack för att ni har varit med och lyssnat. Hoppas att ni har fått mat för den här veckan. Och uppenbarelse, och Herren må fortsätta och undervisa oss i de här sakerna. Må Herren hjälpa oss att kunna vara ödmjuka. Att inte söka vårt eget. Att vi lägger ner våra egna ambitioner och önskningar och låter det som Gud har få komma fram. Och må han ge oss öppnade ögon så vi ser hur vi ska vara med att bygga upp församlingen där vi är. Så att det blir ett heligt avskilt tempel i Herren. Så att hans närhet och hans shekhina, hans närvaro får vara i oss som församlingsgemenskap. Tack ska ni ha. Shalom. Shavua tov.
Shalom. Shavua tov.